Hejsan allihopa. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt i försvinnandet av Brian Schaefer. Hoppas ni alla mår bra och njuter av semestern. Vart ni än är, om ni är i Sverige eller Spanien eller USA eller vart det nu än är. Det var ett tag sedan jag släppte ett avsnitt. Och angående just Brian Schaefers fall så har det inte hänt så där fruktansvärt mycket egentligen. Inga nyheter har ju släppts, inga artiklar har skrivits. Däremot har det gjorts en drös med podcastepisoder och avsnitt. Och även massa YouTube-program har det gjorts. Men det är i stort sett samma vanliga gamla rappakalja som man har hört tusen gånger förut. Ingen undersökande journalistik så att säga. Eller i alla fall ingenting som tillför något nytt. Eller bearbetar kända spår i ett nytt perspektiv heller. Utan man kan ju också någonstans kanske tycka att gör man nu ett avsnitt om Brian Schaefer och sen går man vidare med nästa fall. Som att det där var intressant. Man kan ju kanske någonstans tycka att de individerna som gör ett avsnitt om Brian Schaefer borde ju kanske ha vänt sig till någon part som har ganska mycket kunskap i fallet. Men det här är nöjesindustri liksom. Det är underhållning som gäller. Så att man går igenom hans fall som precis alla andra har gjort tidigare. Och sen så tillför man sin egen lilla krydda på det då, oftast med smak på det i slutändan i alla fall. Ja, det är väl så man känner. Man har ju lite... man har ju lite känslor inför det här fallet. Så att när det blir samma gamla soppa utav det så... Ja, man blir inte upprörd, men liksom... Man tycker bara det är ett tillfälle för någonting som hade kunnat bli riktigt bra som har försvunnit. Men däremot så har det skett en liten uppdatering från True Crime Garage. Ni som verkligen följer dem, och det är nog ganska många. De har ju sådana här off the record-episoder som man kan lyssna på. Alltså har man Spotify idag till exempel så kan man lyssna på hela deras podd. Men de släpper off the record avsnitt som kräver då att man är inloggad och betalande prenumerant på Stitcher. Premium kallas det för. Jag har inte varit prenumerant, men jag fick reda på att i ett avsnitt som sändes i juni så talades det Brian Schaefer ungefär 10 minuter. Vilket är rätt länge faktiskt. Och det sades lite under den där off the record-episoden. Så ni skulle kunna hitta dit och lyssna på det avsnittet. Jag tror att det var avsnitt nummer 168. Men det släpptes i juni. Och de här off the record-inspelningarna är ju sällan om... En sak. De pratade igenom saker och ting lite sådär oplanerat. Och har inget tema att följa direkt, utan de pratar om fall de har precis haft en podd om. Eller så pratar de om gamla fall eller fall de minns. Eller... Ja, men Brian dök upp det i alla fall, så 10 minuter. Och jag kommer nog förmodligen att försöka göra ett avsnitt om detta och... Så att säga begrunda det de säger, kommentera det. Det var inget jättestort, men det var några intressanta grejer som de berättade om. Så det är i alla fall en sak som är ny. Men jag ville faktiskt spela in det här avsnittet för att jag såg ett program på Netflix häromdagen. Och nu så här i efterhand kanske man inte skulle ha gjort det, för att jag tänkte rätt mycket på det här fallet sen jag såg det där programmet. Men själva programmet heter Unsolved Mysteries. Och det här var nog det första avsnittet i första säsongen. Det finns 2 säsonger. Och det här var första avsnittet. Och det handlade om en kille som heter Ray Rivera. Så jag tänkte bara berätta lite om det avsnittet och vad jag tyckte var intressant med det. Så att har ni ingen kännedom om det här och ni känner att det här måste jag se, då kan ni bara stänga av och sen så tittar ni på det och sen kan ni komma tillbaka och lyssna på det här avsnittet. Eller så kan ni ju göra något helt annat också om ni vill det. Ni som har sett kanske återkopplar lite grann när jag berättar om fallet. Och ni som bara vill höra mig berätta om det, det är ju fine det också. Jag har inte allting sådär superfärskt i minnet. Men vi ska göra ett försök. Det var lite godbitar i det här fallet som jag kan relatera till. Så det handlar ju då om 32-årige Ray Rivera, latinamerikanskt ursprung. Såg väldigt stilig ut. Ett väldigt trevligt leende. Och rätt vältränad. Han hade visst spelat vattenpolo i yngre dagar. Och var gift. Lyckligt gift. Men tjejer då, de bodde i Kalifornien. Och när det blev karriärdags så valde han någon slags skribentväg. Så att han skrev texter och artiklar och liknande. Och hade försökt tjäna pengar på det, men det hade inte gått så bra. Så hans barndomsvän hade visst åkt till Baltimore i Maryland. Och startat ett rätt framgångsrikt företag där. Så den här barndomsvännen introducerade honom snabbt i avsnittet. Han hette Porter. Och de hade då spelat vattenpolo ihop. Och den vänskapen hade så att säga fortgått även efter vattenpolosporten då. Så de var nära vänner. Och den här Porter startade då det här finansföretaget. Stansbury & Associates. Tror jag namnet var. Eller Stansbury Financial. Något sånt där. Och Ray blir då erbjuden jobbet på deras marketingavdelning kan man säga. Han skulle skriva ihop texter och liknande för att promota annonsering för företaget, men även då längre texter om vilka typer av aktieköp och liknande som klienterna då skulle försöka göra. Så vad är det som händer? Jo, paret flyttar upp till Baltimore och Ray börjar jobba där. Hans fru är på ett ärende. Hon är out of town kan man säga. Och bestämmer sig för att ringa Ray. Det här utspelar sig 2006. Samma år som Brian försvann i stort sett. Med 1,5 månads marginal. Maj den 16, så han svarar inte. Så jag tyckte väl det var lite konstigt. Men efter ett tag så får hon tag i en väninna till familjen som hade varit där i huset samtidigt som Ray. Hon berättade då att klockan 18.30 så hade det ringt. Ray hade svarat. Det var ett kort samtal. Efter cirka 2 minuter så då säger du någonting som åh. Han lägger på luren och rusar i stort sett rakt ut genom dörren. Så när hon kommer tillbaka från hennes uppdrag, de börjar såklart ringa runt och kolla med familj och vänner, men inget spår av Ray. Och sen gör de en smart sak. Hon är rätt metodisk, den här frun. Att hon sätter upp som en liten, som ett litet headquarter. Som en liten sambandscentral i deras hus. Och så småningom kontaktar sig även polisen då. Så att alla börjar leta efter honom. Det som nog saknas förutom han själv är ju även hans bil. Så det tar 6 dagar så hittar man den här bilen. Och den står parkerad i ett område som ligger i anslutning till hans till det företaget där han jobbar då. Men man hittar inte spår av Ray. Ett par dagar senare för mig så får polisen ett tips då om att det råkar vara 3 kollegor till Ray som är på ett hotell som ligger i anslutning till det här området då. Som de tittar ut från hotellet så ser de som ett hål nere på en angränsande byggnad. Precis kring det här hålet då, så ser de även vad som verkar vara ett par flipflops. Så polisen tar ju det här genast på allvar och undersöker det. Och de får access till det här utrymmet då under hålet. Och där hittar de Ray. I rätt taskigt skick kan man få säga. Så att den ena polisen uttrycker det som att han har gått som en missil i luften genom det här metalltaket då, då. Och bänt upp taket och sen hamnat på golvet då i den här andra byggnaden. Detta började undersökas. Ja, så de vrider och vänder på det här då rätt noggrant. Såklart. Och de avslutar faktiskt polisundersökningen med att konstatera att detta var ett självmord. Under programmet så får man reda på att Ray hade skrivit en text som han hade gömt, kan man säga, bakom skärmen på datorn. Den låg i en plastficka tejpad där. Och när de då börjar läsa den här texten så ger referens till frimurarna. Och sen listar han alla möjliga typer av filmer som man har sett och tycker om. Men det var visst lite osammanhängande skrivet allt det här. Det är någonting som kanske en yttre part kanske inte förstår fullt ut då. Då. Det är skrivet i lite koder och sådär också. Och även FBI gjorde en analys av det här brevet. Och kom fram till i alla fall att det inte var ett självmordsbrev. Mm. Men det är klart, det väcker lite frågor. Säger hans mentala status var och vad för något han hade för sig liksom. Frun sa att hon var helt säker på att det där brevet var skrivet samma dag som han försvann. Så de gjorde ju en del andra fynd också. Jämte kroppen så hittade de hans glasögon. Och de visade ju inga spår på skador eller sprickor eller liknande. De hade så att säga klarat sig helt skinnande. Och även hans mobiltelefon var som nästan helt orörd. Så att det spekuleras lite i programmet om någon kan ha lagt dit dem efteråt. Planterat bevis. Men mysteriet är ju då att från det här hotellet så de beskriver rätt noggrant hur han hade kunnat genomföra det här hoppet då. Men ingen av alternativen är egentligen speciellt säkra alternativ. Han hade kunnat hoppa från hotellets tak. Dels var man ju tvungen att känna till det här taket. Hur man tog sig dit. Det var inte bara att ta hissen från lobbyn och bege sig ut dit. Utan man hade varit tvungen att ha kunskap om hur man tog sig dit upp. Och på taket så fanns inga handledare runt taket till exempel. Eller någon skydd. Och jag minns att frun sa att Ray var höjdrädd faktiskt. Och ja, jag kan ju bara tänka på mig själv. Det är väl den rädslan jag har kanske. Det är höjder. Och du hade varit tvungen att rikta en pistol mot tinningen för att få ut mig dit på det här taket. Och det ska tilläggas då att från det här taket så är en bra bit ut tills vart det här hålet är. Så det verkar nästan en fysisk omöjlighet att kunna bara springa och hoppa från det här taket och försöka hamna där då, där det här hålet är positionerat. Men de lämnar det inte för helt omöjligt, i och med att någonstans tror de att det var det här som hände. Den andra möjligheten för honom att kunna genomföra det hoppet var ju genom att klättra ut på fasaden. På högsta punkten på hotellet också. Våningen precis under taket så var det som en kant som man kunde gå ut på. En avstamp liksom. Den här delen av byggnaden var närmare hålet. Men för att ta sig ut på den här kanten då så var man ju tvungen att passera de lägenheter som tillhör en förening som hyrde det där utrymmet. Så att man var tvungen att ta sig in där i den här föreningens utrymmen, och det var även sådana här halvfönster uppsatta. Många av de här fönstren var även låsta, för de var ju medvetna om möjligheterna att folk hade kunnat ta sig ut där. Så att det hade väl eventuellt kunnat gå att forcera upp den här fönstren, jag vet inte. Men att stå på den kanten oavsett hade kunnat få dig att genomföra det där hoppet då. Om du hade överhuvudtaget tagit dig dit. De menar på att du hade halkat ner från byggnaden innan du ens hade kunnat ta dig till den här kanten. Men de tog upp det som ett alternativ. Och sen har vi då från ett parkeringshus till hotellet så kunde man hoppa ner och hamna direkt vid det här hålet. Och det var det mest realistiska. Men problemet är att det var inte högt nog för att få upp den här farten för att kunna orsaka det där hålet genom taket från första början. Så att av de här tre alternativen, om man nu skulle få välja, så är det ju det troligaste att någonting hände från taket på det där hotellet då. Själva fordonet genomsöktes ju också, och där hittades ju inga spår efter någonting. Och det enda som verkade saknas, som har saknats sedan det här inträffade, är ju då som ett metallspänne som Ray använde för att förvara sina pengar i då. Han hade de i det här själva spännet tillsammans med hans ID någon bild på frun tror jag också det var. Så det är det enda som inte har lokaliserats. Så de här texterna som hittades. Ray var ju skribent. Och han var ju även samtidigt en liten drömmare om man säger så. Frun berättar att det var liksom det han höll på med. Han skrev texter och liknande och fick utlopp för sin kreativa sida på det sättet. Kanske det här bara var en slump då. Att han hade råkat skriva en sån där märkligare text precis samma dag som han försvann. Det är en farbror på YouTube som gör såna här mentalanalyser oftast av olika fall och förövare oftast då brottsoffer och liknande. Han har även gjort en video på Brian Schaefer som har ganska många visningar. Men ja, jag vet inte. Han försöker då analysera Rays mentala status precis innan det här hände och han menade att Ray förmodligen fick en psykos den dagen när han gjorde allt detta. Att han förmodligen hade visat tecken på verkligt främmande beteende och schizofrena och paranoida drag. Och förklarade det här med frimurarna då att Ray trodde att lite som i den här filmen The Game när Michael hoppar där från taket att tror han att han ska dö men han vaknar upp i en ny verklighet istället. Så han förklarar lite på det sättet som att det är mentala problem som ligger bakom det här och att det är mycket troligt att det är ett självmord. I programmet så intervjuas en polis som jobbade med fallet initialt och han spår då var jag att försöka utreda detta som ett mordfall. Sen blev han förflyttad. Och han sa att det är beklämmande att mina kollegor har kommit till den slutsatsen att de tror att det är att Ray tog sitt eget liv. För han menade på att det fanns indicier som pekade på annat. Den här killen som hette Porter, Rays vän. I stort sett samma stund som Ray hittas så lägger han munkavel på hela personalen på det här företaget. Och sig själv, han distanserar sig helt från fallet. Sätter firmans jurister på att besvara alla frågor från polisen. Och som var hela huvudanledningen till varför Ray flyttade upp till Baltimore. Och jag ska nog säga att nästan redan när de nämnde hans namn i programmet och visade en bild på han och Ray så fick jag några enorma Clint-vibbar utav det. Clint Florence-vibbar. Tänkte nästan omgående att någonstans måste han ligga bakom någonting. Jag hade ingen aning om hur det där skulle sluta, om de skulle hitta Ray eller om det skulle vara ett mord eller man hade ju liksom ingen aning. Det var första programmet jag såg i den här serien. Det är även väldigt likt som hände med Brian då att den här Porter säger då att jag har ju visst engagerat mig i fallet. Satte ju upp $1,000 för att försöka hitta Ray till exempel. Det finns oerhörda paralleller med Clints beteende och Derek, Brians bror, sa ju att så fort polisen började ställa frågor till Clint, det var ju då han drog sig undan. I det här samtalet som ringdes till Ray 18.30. De hade lyckats få reda på vem det var som ringde det här samtalet. men de vet att det kom från företagets lokaler. Det här samtalet kom från växeln i företagets lokaler. Så Rays fru, hans bror och övriga familjen är ju övertygade om att det inte är ett självmord, utan att det är någon annan som ligger bakom det. Och sen exakt hur det här har gått till, det kan de inte direkt säga. Men Ray var så pass glad i det här förhållandet som han hade, i det här äktenskapet som han hade. Och han pratade om att skaffa barn och han såg positivt på framtiden enligt frun. Medan polisen som sagt bedömer att detta är ett... De har undersökt de spåren de har haft, men utan att kunna binda någon till något brott eller liknande. Någonting kriminellt. Familjen säger då att någon måste ju träda fram och berätta. Och det har de ju sagt i Brian Schaeffers fall också. Men i det här fallet med Ray så är det ju verkligen befogat att säga så. Någon vet ju definitivt mer än vad de har sagt. Hade parterna fallet varit fullt transparenta och sanningsenliga, då hade det kommit fram vem det var som ringde det där samtalet. Det har det inte. Uppenbarligen sades det ju något som fick Ray att nästan kuta ut ifrån huset och lämna allt och alla, och sen hittas han liksom död. Men det är ju så jäkla mystiskt allting. För visst, man har ju koppling med hans mentala hälsa. Men samtidigt så, det stinker långa vägar om den här barndomsvännen, Porter. På ett sätt som jag inte har känt och gjort med Clint. Man får ju exakt samma typ av vibbar ändå. Även om liksom huvudet försöker rationalisera och placera ut saker och ting i rätt fack, så är det så man reagerar. Och den här frun är ju fullständigt förstörd. Hon är ju fortfarande helt förstörd. Vad är det? 15-16 år senare. Alexis gifte i alla fall om sig 3 år senare. Och skaffade barn och allting. Men den här... Den här tjejen verkar inte ha återhämtat sig. Hon verkar fortfarande vara helt knäckt. Hon sa att han var min livs stora kärlek. Och man ser i hennes ögon att hon har ju lidit alltså. Och förstår fortfarande inte allt detta. De har det här förhållandet. Allt verkar vara bra och sen plötsligt så går han igenom ett tak liksom. I 200 km i timmen. Han hade ju skador då som var typiska för ett så högt fall. Men själva obducenten upptäckte en avvikelse på, tror jag, delar av benen. Som inte överensstämmer med ett fall överhuvudtaget. Och frun hade kontakt med den här obducenten då och sa, låt dem inte få det här till att det är ett självmord. Så hon hade då klickat i. Hennes slutgiltiga bedömning var att inte hon kunde göra en bedömning över hur han hade dött. Många små russin i den här historien. Men det väckte ju definitivt en nerv. Jag tror inte jag skulle reagera så känslomässigt i det här fallet. Jag brukar inte göra det egentligen, men jag såg parallellen med Brian och den här vännen som skärmade av sig, och även Alexis då med frun. Och sen hur han, om man tog sitt eget liv eller om man blev upplurad dit på det här taket.
Så där bröts inspelningen. Och mina slutgiltiga ord var att ett sammantaget sevärt och väldigt lärorikt fall. Känslomässigt sådant också. Och med så pass många snedvridna element att det inte går att tillskriva uppenbart självmord. Det är min bedömning. Så det var allt för den här gången, gott folk. Håll nära försvinnandet av Brian Schaefer. Fortsätt att lyssna på avsnitten. Ha det gott. Hej då. Thank you.